Det här är en podd från Svenska Yle.
Om jag säger ett land som är djupt splittrat mellan konservativa och mer liberala principer gällande allt från politik till familjefrågor så tänker kanske många på USA. Men jag pratar faktiskt om Polen där det nyss har varit presidentval. Och Richard Huso, du är ju i Warszawa just nu. Hur märks den här splittringen som det talas om där?
Splittringen här i huvudstaden Warszawa märks till exempel på det sättet att när man frågar väljare på gatan, här röstar alltså 2/3 av väljarna för den liberala borgmästaren i staden, Tchaskovski, när man frågar dem vad de tänker om valresultatet så finns det de som säger att de funderar på om de måste flytta från Polen, att framtidsutsikterna med Duda som president är så dystra att de kanske inte kan tänka sig att stanna kvar här.
Oj, det är ganska dramatiska uttalanden faktiskt. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och vi kör ju på nu under sommaren också. Jag heter Karin Götelid och jag pratar med Svenska Yles Europakorrespondent Richard Huso. Och om vi tar lite bakgrund nu då, Richard, så det var alltså den andra omgången i presidentvalet där igår, alltså i söndags den 12 juli. Och den som utgick med segern var ju nu då den här mannen som du nämnde, Andrzej Duda. Vad är han för en?
Han är, kan man säga, den sittande regeringens bundsförvant. Formellt har ju presidenten inte partibok i Polen. Mm. Det systemet fungerar på samma sätt som i Finland. Men man kan säga att han är regeringens man. Och med regeringen så talar vi då alltså om den socialkonservativa regeringen där partiet Lag och rättvisa då dominerar. Duda har på sätt och vis fungerat som en garant under de senaste 5 åren för att Lag och rättvisa och den socialkonservativa regeringen har fått igenom sina lagstiftningsprojekt i stor del i parlamentet. Och då förstås de som nu röstade på den liberala utmanaren Tchaskovski, så de hoppades på en förändring och på att presidenten då skulle ha fungerat som en sorts balanserande instans i den här ganska så polariserade polska politiken. Men nu blev inte det fallet, utan nu kan man säga då att de socialkonservativa så har trumf på hand också under de kommande åren och har möjlighet att styra och ställa.
Den här politiken då, nationalkonservativ, socialkonservativ kallas den, har ju fått väldigt mycket kritik i omvärlden, men bevisligen är det ju då också som sagt väldigt många polacker som stöder den. Vad handlar den om? Vad går den ut på?
Ja, man kan ju säga att det är en kombination på sätt och vis där man då har en sorts nationalistisk agenda, alltså en agenda där man ganska starkt då framhäver den polska nationen och betydelsen av att vara polack och det man då förment kallar då polska värderingar, traditionella familjevärderingar talar man om. Men så har man också förstås gjort konkreta saker. Man har till exempel infört ganska så generösa bidrag till familjer som har barn. Man får alltså ungefär 120 euro per barn i ett sorts barnbidrag om man har fler än 2 barn. Och för familjer med flera barn, med tanke på levnadsstandarden i Polen för tillfället, så är det här faktiskt ganska mycket pengar. Så förutom de här identitetspolitiska frågorna så tror jag också många väljare alldeles konkret ser att det dels har gått ganska bra i den polska ekonomin under de senaste åren. Många har fått det konkret bättre. Och sen så finns det också den här sociala dimensionen där man också har kommit med handräckningar just speciellt till barnfamiljer. Men naturligtvis den andra sidan av myntet så är det att det finns grupper som har hamnat i kläm också i det polska samhället. I synnerhet då sexuella minoriteter som då har blivit ett slagträ för de här nationalkonservativa för president Duda i kampanjen. Han har utmålat dem som ett nationellt hot. Nu kan man säga att han i sitt tal igår till sina väljare kanske lite tonade ner det som hade sagts under kampanjen och betonade att alla väljare är viktiga och har berättigade till sina åsikter. Men icke desto mindre så är det nog så att samhället också till den här delen är väldigt polariserad och att det finns grupper som är utsatta i dagens Polen.
Ja, och det som ju också nu har väckt ju bestörtning till exempel inom EU är ju det då att den här regeringen har kringskurit rättsväsendets friheter ganska mycket. Det kan ju låta som så där lätt byråkratiskt och tråkigt, men fria domstolar och fria domare är ju en sån här grundbult i demokratin, och här har ju då den polska regeringen, eller hur, agerat på ett annat sätt.
Det är så, alltså Polen hör tillsammans med Ungern till de länderna nu som har hamnat på tvären med EU, just på grund av det att man då ser att det man kallar rättsstatsprincipen inte förverkligas till fullo. Mm. Det handlar dels om förstås domstolarna, men också i allt större grad i Polen också en diskussion om till exempel hur fria medierna de facto är, och till exempel under den här valkampanjen har man också talat om att den statliga televisionen, alltså rundradiobolaget här, anses ha varit väldigt starkt på presidentens sida, och det här är också någonting som frågas i sammanhanget. Så förutom domstolsväsendet så handlar det också mer allmänt om hur medborgarsamhället fungerar.
Precis, men mot bakgrund av det då, som man betänker att det här presidentvalet var ju väldigt jämnt, det var ju bara ett par procentenheter som skilde nu då segraren från förloraren, så med tanke på det så var ju då oppositionsledaren eller oppositionens frontfigur Rafał Trzaskowski här då, han lyckades ju då tydligen ändå ganska bra att komma ut med sitt budskap, eftersom det blev så här jättejämnt.
Det kan man nog säga, och vi måste beakta också det att Trzaskowski faktiskt anlitades som presidentkandidat så sent som i början av maj. Så han har egentligen haft bara 2 månader på sig att göra kampanj. Och då kan man då jämföra med sittande presidenten som förstås har synts och hörts i 5 år i egenskap av president. Så det att han fick 49% av rösterna mot 51% för Duda, så kan det nog ses som en klar fingervisning om att det urbana och det liberala Polen också ville göra sig hörda, och en allmän uppfattning här var det att det här nog inte endast handlade om vem som sitter på presidentposten de kommande 5 åren, utan i högsta grad också om ett större linjeval som på sätt och vis definierar Polens plats dels som en del av EU men också i världen.
Mm. Och i det här sammanhanget som en del av världen så kan man ju då minnas det att president Duda precis nu här i valkampanjstiderna besökte president Trump, och de har väl ganska mycket gemensamt, verkar det som.
Det gjorde han. Han gjorde det alltså då säkert i syfte att visa att han är på god fot med världens starkaste ledare, eller ledaren av världens mest inflytelserika land. Men intressant är förstås också om man ser till identitetspolitiken, det vill säga det att Duda just valt att betona kopplingarna till president Trump, medan Trzaskowski som den liberala utmanaren då inför valet för det samtal med den tidigare demokratiska presidenten Obama. Så här kan man klart se att det sätt på vilket man kommunicerar med USA också kan ses som en signal kring hur man ser på frågor i Polen.
En ganska tydlig uppdelning där. Men EU då? Nu är det ju så att under de här åren som partiet Lag och rättvisa har styrt i Polen, så har ju Polen då tillsammans med Ungern, som du sa, blivit en sån här huvudvärk och huvudbry för EU, just eftersom man inte följer vissa av de här väldigt viktiga gemensamma principerna kring hur en demokrati ska fungera, hur en rättsstat ska fungera. Hur kommer EU att reagera nu när Duda då fortsätter?
Det är en bra fråga. Formellt så tar ju inte EU ställning till enskilda valresultat. Mm. Så offentligt så kommer man säkert att gratulera vinnaren i presidentvalet precis så som man alltid gör. Men sen kan man nog tänka sig att det säkert fanns många som hade hoppats på en annan utgång i det här presidentvalet, åtminstone på personligt plan, just på grund av att man då ser att Trzaskowski var den mer EU-vänliga kandidaten, och då kunde kanske har styrt upp och balanserat det här politiska landskapet i Polen. Å andra sidan är Polen ett stort EU-medlemsland och det i särklass största östliga medlemslandet. Mm. Så Polen är ett land som på sätt och vis man måste ha att göra med. Man måste kunna kommunicera med Polen. Polen har ett stort inflytande. Så oberoende av vad som sker här egentligen så har EU inte heller riktigt något annat alternativ än att försöka föra en dialog med Polen. Sen är naturligtvis frågan den i vilken utsträckning man vill sätta hårt mot hårt. Det är ju redan så att säga en process på gång mot Polen på grund av hur rättsstatsprincipen förverkligas här i landet. Men som det har varit tidigare så är de här processerna ganska trögrodda och man kan inte vänta sig några omedelbara resultat från dem.
Nej. Den gamla legendariska oppositionsledaren eller frihetskämpen som många ser honom, Lech Wałęsa, som på 80-talet var med och ledde då kampen mot kommunismen i Polen. Så han lever fortfarande, han har sin stora mustasch kvar, den är grå nu för tiden. Men i varje fall, han intervjuades av Sveriges Radio här inför valet och han sa att EU borde slänga ut Polen. Men någon sådana drastiska åtgärder ens liksom tänkbara eller önskvärda?
Ja, egentligen så är ju inte EU konstruerat för den eventualiteten att medlemsländer börjar slira då det gäller grundläggande principer som demokrati eller rättsstat. Så man saknar de facto mekanismer för hur man ska göra sig av med medlemsländer. Medlemsländer alltså måste göra som Storbritannien och då ansöka om att lämna unionen. Så det är komplicerat så att säga konkret att slänga ut Polen, men det som säkert Wałęsa talar om här är det att man måste så att säga sätta hårt mot hårt i Polens fall och verkligen då kräva att Polen som ett EU-land då lever upp till de här gemensamma värderingarna. Här finns förstås väldigt mycket på spel också då vi talar om Polen. Det handlar inte enbart om de här grundläggande principerna utan nu är vi ju inne i en väldigt kritisk fas av EU:s budgetförhandlingar som nu inte enbart handlar om EU:s långtidsbudget utan också om den här återhämtningsfonden. Och här är det förstås helt avgörande vad Polen har att hämta i de här förhandlingarna och tonläget i Polen kommer säkert att präglas också av de här förhandlingarna och vilka möjligheter man har att till exempel få ut bidrag via EU.
Ja, för att det är väl så att Polen är ett av de länderna som kommer att få ett rejält stöd ur alla de här coronafonderna och de här stora finansiella insatserna som är på gång här.
Det stämmer. Paradoxen då vi talar om länder som Polen också Ungern så är ju det att samtidigt som man är kritisk mot EU och som det finns så att säga en sorts euroskepticism i de här länderna så hör man samtidigt till EUs stora bidragstagare. Det vill säga det skulle vara väldigt svårt för Polen att få ekonomin att gå runt utan de bidrag som kommer från de övriga EU-länderna. Och när det gäller den här framtida budgeten och speciellt den här klimatomställningen nu som EU går in för. Så där har Polen en nyckelroll därför att i december då EU enades som klimatmål, alltså att bli koldioxidneutralt till 2050, så då reserverade sig Polen mot den här tidtabellen och sa det att man visserligen nog strävar efter samma målsättning men att man inte kan förbinda sig vid att göra det i samma takt som de övriga medlemsländerna. Och själv tror jag att det här förstås handlar om resurser, det vill säga om EU kan tänka sig att fondera pengar och rikta tillräckligt med pengar till de områden och regioner i dagens läge som är beroende av inte bara energin från fossila bränslen utan också de här arbetsplatserna, så tror jag också att tonläget kan bli ett annat i Polen.
Det är ett sånt här ganska speciellt, eller ett beroendeförhållande och samtidigt ett sånt här hat-kärlek-förhållande här, eller hur man ska se på det här.
Det kan man nog se det som naturligtvis, och men sen är det förstås också så som EU fungerar överlag. Nu har det varit ganska mycket fokus förstås på enskilda länder, men det är förstås så att när vi talar om EU-budgetar så blir de här förhållandena mellan medlemsländerna ansträngda alltid när man börjar tala om pengar, och att nationella politiker ska behöva förklara för sina väljare att nu kanske vi blir tvungna att betala någonting eller bidra till något annat land, så då blir det alltid svårt. Och de här budgetförhandlingarna är inget undantag, så det är inte bara mellan Polen och EU eller med Ungern och EU som relationerna är ansträngda, utan man kan nog säga att här är ett nätverk av ansträngda relationer mellan olika sorters länder inom EU just nu.
Många svåra saker att ta tag i eller fortsätta att försöka lösa, ska vi väl säga, för allt det här är ju sånt som är på gång för fulla muggar nu. Tack så jättemycket för det här resonemanget kring Polen. Det var alltså Rickard Huso i Warszawa som jag pratade med, och jag heter Karin Götelid. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Tack för att du lyssnade. Hej då!